Det är som sagt idag tacksägelsedagen och jag tror att ni alla håller med mig om att vi har mycket att vara tacksamma för eller tacksamma över. Vi ska idag läsa, vi går direkt på dagens bibeltext och det är från Andra Mosebok kapitel 32. Står det så här. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sa till honom: gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte var den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten. Aron svarade dem: ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem. Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. När Aron såg vad som skedde reste han ett altare framför kalven och lät kungöra: imorgon firas en högtid till Herrens ära. Tidigt nästa morgon offrade de brännoffer och frambar gemenskapsoffer och folket slog sig ner för att äta och dricka och började sedan förlusta sig. Då talade Herren till Mose: gå nu ner till ditt folk som du har fört ut ur Egypten har gjort något förfärligt. De har redan lämnat den väg som jag befallt dem att gå. De har gjort sig en gjuten tjurkalv. De har tillbett den och offrat till den och sagt: detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Och Herren fortsatte: jag ser att detta är ett styvnackat folk. Lämna mig nu i fred. Min vrede ska drabba dem och jag ska förinta dem. Men av dig ska jag göra ett stort folk. Mose försökte blidka Herren, sin Gud. Herre, låt inte din vrede drabba ditt folk som du har fört ut ur Egypten med stor kraft och mäktig hand. Låt inte egyptierna få säga att det var i ond avsikt du förde ut ditt folk, att det var gott för att det var för att döda oss bland bergen och utplåna oss från jordens yta. Stilla din glödande vrede och avstå från det onda du har sinnet mot ditt folk. Glöm inte dina tjänare Abraham, Isak och Israel och det löfte du gav dem, då du svor vid dig själv att göra deras ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och låta deras ättlingar få det land du talat om som egendom för all framtid. Då avstod Herren från det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Vi ber. Gud, vi ber och vi tackar dig för ditt ord. Gud, vi ber att du ska fortsätta att vara med oss resten av den här gudstjänsten och under den här predikan. Gud, jag ber att du skulle genom den här texten skulle visa någonting om vem du är, att du skulle tala till oss, Gud. Så kom, helige Ande, och visa oss vem du är. Amen. Vi befinner oss i Andra Mosebok. I Exodus, som den också heter, uttåget, vandringen mot löfteslandet. Och om vi som spolar tillbaka lite i tiden, eller om vi tänker som förra söndagens predikan, så fick vi som höra att Israels folk, det var som ett folk som var i slaveri i Egypten. Men i det här slaveriet där folket lider, så kommer Mose, en ny ledare kallas av Gud och träder fram. Och folket befrias ur slaveriet. I förra veckan så talades det om den här den första påsken, eller den judiska påsken, och det osyrade brödets högtid. Folket som skulle göra sig redo att gå. Men folket som också var i en beroendeställning till Gud. De skulle inte ha med sig massa grejer när de skulle ut på sitt uttåg eller då sitt exodus, utan Gud, han skulle förse. Han skulle ge dem mat och han skulle visa en väg. Samtidigt så fick vi också höra liksom i den predikan och som berättelsen visar sig att det inte tog särskilt lång tid innan folket började klaga. Och när hur de till och med kanske romantiserade eller som nostalgiskt såg tillbaka på tiden i Egypten när de var slavar, att det där var väl inte så farligt. Eller vi hade i alla fall mat. Och man skulle nästan kunna säga liksom att liksom det här som var från början, när de som gick ut, liksom den tacksamhet som de kanske kände, att tacket, det övergick ganska snart i ett ack. Och sedan då, så de kommer ut i Egypten. Men sen kommer de då till en period, en ganska lång period, en ökenperiod. 40 år kom folket att vara i öknen. Den här perioden, det var som en tid liksom av fostran och ett formande av det här folket, det här gudsfolket. Men det var också en period när folket fick vara med om det ena övernaturliga efter det andra. Hur Gud försåg med mat. Hur Gud försåg med vatten. Hur liksom Gud visade sig. Liksom i, det står som om att han visade sig i moln och eldpelare. Så det Gud själv var med, han visade vägen. Men det var också en period där lagar och regler. Både såna här lagar som hur det som ett samhälle ska funka. Hur man ska vara mellan människor. Men det var också lagar gentemot Gud. Det var under en sån period också som det fastlogs. Mose, han var ju ledaren. Den stora ledaren för folket. Och han var borta under perioder. Perioder då han fick vara inför Herrens ansikte i Guds närvaro. Och han fick ta emot olika instruktioner och budskap till folket. Och det är som vid ett sånt här tillfälle som den här texten som vi precis har läst utspelar sig. Mose, han är iväg på berget Sinai för en sån här en encounter, kanske man kan kalla det, en gemenskap med Gud. Och det är som några kapitel tidigare, så verkar det som att som perioden som han var borta, det var 40 dagar. Jag vet inte om ni tycker att det verkar som en lång tid, men för folket så var det en väldigt lång tid, verkar det som. Folket börjar bli otåligt. Ni har väl alla hört det här talsättet att när katten är borta så dansar råttorna på bordet. Och kanske skulle man kunna säga lite grann att det också var det som hände när Mose som begav sig iväg. Den stora ledaren, när han var ute i bilden, då började folket göra lite som de själva ville. Folket som hade det fanns som en otålighet och en väntan som fick folket och faktiskt även Moses högra hand, hans bror Aaron, att ta egna initiativ. Jag vet inte, liksom, ni som har barn, det är så, jag bara som tänker liksom så här, när jag tänker på mina barn och när de tar egna initiativ ibland, att det är ju med liksom lite olika, det är väl lite olika lyckat resultat. På ett sätt kanske man vill uppmuntra det där, men samtidigt så är det, kan det också bli väldigt tokigt. Och jag vet inte heller hur det är, om vi ser på oss själva, liksom att när vi är i sådana här situationer, när man är kanske hungrig, när man är stressad, man kanske är förvirrad eller rastlös. Det är inte alltid liksom då man fattar de där mest liksom visaste besluten. Det händer faktiskt mig själv. Så det har varit en lite så här pressad situation de senaste veckorna. Och i veckan så var jag med om en liten sån här konstig grej. Så det blir så här en bekännelse, en bikt här nu. Nej, men det var så här, jag hade suttit här, var här i kyrkan, och sen så skulle jag, ja, jag hade väl lite tid som jag behövde liksom fördriva på något sätt. Så liksom innan ett annat möte, och så jag liksom gick och så satte jag mig i bilen. Och sen i nästa stund så var jag helt plötsligt i Horred. Och ja, hur jag hamnade där vet jag inte, men jag var i alla fall där. Helt plötsligt så var jag också inne i mataffären där. Jag behöver inte nämna vad det är för någon, för jag behöver inte göra reklam. Men och i nästa stund så sitter jag liksom i bilen med en påse popcorn och en glass i handen. Och bara undrar som, hur gick det här till? Och, alltså, det är ett mysterium i sig. Men jag tror liksom att ni kanske själva varit med. Jag kanske inte riktigt så, men just det här, du vet, man går och handlar, och man är hungrig och det är lite så här, och den där ena onyttigheten efter den andra bara av någon anledning bara hamnar i kundkorgen. Ja. Men i perioder av väntan och i perioder som av, i det här fallet, frånvaron av den självklara liksom ledsagaren eller ledaren som då för Guds folk här, så finns det en risk att besluten som vi tar inte blir särskilt bra. Och det är även om tanken från början kanske var liksom, det kanske var en god tanke från början. Och något som gör det ännu farligare och ännu allvarligare, det är om man tänker, visst, man kan tänka det där med stress, man kan tänka hunger, otålighet och sådär. Men om man också tänker liksom det här, en annan känsla eller sådär, är ju rädsla. Om vi som människor som går fyllda som är rädsla och då ska ta beslut, så kan det liksom få katastrofala liksom följder. Och det tror jag även också detta kan ha varit för det här folket. Och vi kan ju bara se till historien också, eller vår samtid, när människor, ja, fylls av rädsla och vad det händer i hur vi behandlar varandra. Men det verkar som att folket hade behov av någonting konkret att följa. Och de gör då den här guldkalven eller tjurkalven. Och det finns liksom lite olika tolkningar och uppfattningar om vad den här guldkalven var för någonting. Om det var det en avgud eller var det en avbild till exempel. Var kalven som någonting, vad symboliserar den? Liksom, är det någonting som man har hämtat från Egypten? Liksom från Egypten som gudar och religion och kultur? Eller är det från något annat främmande religion någonstans ifrån? Men jag tycker lite att jag går inte in i de tolkningarna, men när vi läser texten så verkar det inte riktigt som att den här guldkalven egentligen var riktad till någon främmande gud. Utan folket själva liksom, och Aaron säger det också, liksom att detta Israel är din gud som har fört dig ut ur Egypten. Den riktningen som de ville med den här guldkalven, det var fortfarande liksom till på något sätt till liksom den som räddade dem ur slaveriet till Herren. Och det här att folket gör sig då en avgud eller en avbild, kanske kan det stå för någonting av som finns liksom hos oss människor, som ett mänskligt behov som vi har inom oss. Det här är som att vi behöver något konkret. Vi vill kunna se, vi vill kunna röra. Vi vill kunna liksom känna, nästan ta på det som vi tror på. Vi vill liksom ha de där bevisen. Och spolar vi fram liksom några, vad blir det? Det blir säkert något tusen år. Så kommer vi till lärjungen Thomas, som gav uttryck för det, liksom han som skulle liksom känna på Jesus, som liksom känna hans sår och så där. Men samtidigt så var det som inte så. Om vi ser det i det här tillfället med folket, så var det som inte det som Gud hade tänkt. Det var inte på Guds initiativ som folket gjorde den här guldkalven. Och även om det skulle vara då en tillbedjan av den sanna guden, så var det på något sätt liksom en slags förvrängd tillbedjan. Det var inte riktigt, det var som inte helt hundra. Och läser vi i andra Mosebok kapitel 20, så står det så här från den första versen. Det har med de 10 budorden att göra. Detta är vad Gud sa: jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Till jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud. Och några verser längre fram så står det så här från vers 23. Ni ska inte göra någon gud att ha vid sidan av mig. Gudar av silver och guld ska ni inte göra er. Jag tänker lite så här att när jag funderar också kring den här situationen, så är det, och lite hur Gud, om vem Gud är, så tänker jag som att det är som att Gud inte på ett rättvist sätt kan visa sig i avbilder som vi själva liksom tillverkar. Gud, när han visar sig, så uppenbarar han sig dels genom sitt ord, men han uppenbarar sig också i historien. Och nu ska jag inte snurra runt heller i så här hur Moseböcken har också tillkommit, men jag tänker att om vi köper att kronologin på något sätt ändå stämmer, att i Moseböckerna, så kan man också se liksom att för de här biblorna jag precis läste, liksom det utspelar sig, eller så det kommer efter den här texten vi har om guldkalven, eller innan det här med guldkalven, och skulle man läsa andra Mosebok 24, så står det så här: till Mose sa han sedan: gå upp till Herren, du själv och Aaron, Nadav och Avihu och 70 av Israels äldste, och fall ner och tillbed på avstånd. Endast Mose får närma sig Herren, de andra får inte närma sig honom, och folket får inte alls gå upp tillsammans med honom. När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar, svarade alla med en mun: allt vad Herren har sagt vill vi göra. Jag tänker liksom att det här liksom, att om vi tänker det här med budorden, liksom vad folket fick göra och inte göra, och inte ha göra de här avbilderna eller avgudarna, gudar av silver och guld, att de ändå visste det här. Men ändå så gör de sig en gud av guld. Och det är så som att de tillber den guden och även förlustar sig. Men, och sen då, om vi då fortsätter i den här texten, så verkar det som att Mose får Gud att ändra sig. Jag skriver att Mose som överste präst, han medlar mellan folket och Gud. För det ser ut som att Mose hindrar Gud att straffa folket för det som de har gjort. Så Gud som han visar den här svartsjuka sidan. Men Mose han påminner Gud om de där lufterna som Gud har gett Abraham, Isak och Israel eller Jakob. Det är ju samma person. Och även om det fanns liksom all anledning egentligen att för Gud att straffa folket. Och han ville ju på något sätt börja om med Mose verkar det som. Så är det ändå till slut Guds trofasthet och hans kärlek till sitt folk som blir det som gäller. Som Guds försoning och förlåtelse. Och tänker man på den här berättelsen hela berättelsen med uttåget så hade ju Israels folk massvis att tacka för och vara tacksamma för. Hur han då räddade folket ur slaveri. Och som även det här påskfirandet fick vara som en påminnelse om. Det här som att inte glömma, som att påminnas om att det som Gud har gjort. Att vi har en Gud som är trofast och som håller sina löften. Som aldrig överger oss, även om vi liksom ibland tar de här dåliga besluten. När vi kanske inte är i våra sinnes fulla bruk. Men trots det så överger han oss inte. Jag sa att Mose var överste präst mellan folket och Gud. Men vi har ju en annan överste präst också. Om vi som går till Nya Testamentet. Och där bland annat Hebreerbrevets författare omnämner Jesus som överste präst. Mose han kan ju ses som en förebild på Jesus. Som medlar mellan folket och Gud. Och som försonar oss med Gud. Men det här exemplet med guldkalven och det för mig så kan det också ställa liksom väcka vissa frågor om hur ser Gud på mig? Hur ser Gud på oss? Vill han så där straffa när vi gör fel och så där? Men då tänker jag som att ett annat klassiskt bibelord är Johannes 3:16. Ni kan det och jag tänker fortsättningen där också. Men det står så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Jag tycker det är som en bra påminnelse. Om vem Gud är på något sätt. Liksom att han älskar oss. Han vill inte döma oss utan han vill rädda oss. Men jag tror att det här med gudsbild. Och att, jag tror att det finns en fara ibland. Att vi ibland vill skapa en version av Gud som passar oss. Våra värderingar, våra behov. Och ibland liksom när vi då läser såna här grejer, passager i Bibeln, liksom, kanske framförallt i Gamla Testamentet, i alla fall för egen del. När det finns liksom vissa bitar och vissa saker som kan vara svåra att fatta. Just liksom, hur kan Gud göra så här? Det här går som inte ihop. Och någonstans liksom, i våra försök att förstå och greppa vem Gud är så skapar vi våra egna teologier. Vi som sätter in Gud liksom i vår egen lilla box. Men någonstans där så tror jag också att det finns en risk att vi virrar bort oss. Att vi skapar våra egna guldkalvar som vi sedan följer. Som även om det här är som den här guden som vi följer. Och vi som, ja, det är fortfarande Gud men någonstans så kanske vi som missar som delar som kan vara viktiga. Och man kan också undra liksom att när man ibland då skapar de här bilderna som man kanske har själv ihopsnickrat, så kan man också fråga sig ibland om det är det Gud välbehagligt. Så Gud, han är han som är jag är. Han som är större, han som är heligare än vad vi någonsin helt och fullt kommer att förstå. Eller helt och fullt kunna som avbilda, hur bra vi än som kan måla upp det med ord, eller om vi kan måla, eller om vi kan som skulptera eller gjuta, så kommer vi som aldrig som vi kommer som aldrig kunna som fånga som hela liksom Gud i det där. Och än mindre liksom att det blir ju en kopia, men än mindre blir det som att okej, men om jag gör den här saken så blir Gud där. Nej, det är inte riktigt så. Han är större än så. Och ibland så kan det som i våra liv, så jag kan se själv liksom att när vi tillber, när vi vänder oss till Gud, också, man kan också fråga sig liksom, vad är vi förtröstar och vad är vi bygger på? Ibland kan det bara vara liksom, kan formen liksom bli viktigare än själva det som är bakom formen. I exemplet med det här med Israels folk, så på något sätt så verkar det som att man förlitade sig som helt och hållet på Mose, den här ledaren. Liksom, och Mose blev liksom Gud på något sätt. Och jag tänker ibland så kan det vara så för oss också, som ibland när man följer som en stark ledare eller så där, så sen är den försvinner, som liksom, ja, vem är jag då? Vart ska jag då ta vägen? Som en liten poäng som, eller en liten, nej, men en poäng med det här är också som att Gud, han visar sig även för folket, han visar sig även för oss. Och vi har ju Jesus. Vi har Gud som blev människa. I och genom Jesus så får vi liksom förstå och se mer av vem Gud är. Och det här handlar liksom inte om några liksom pekpinnar eller pekfingrar liksom kring vad vi har för gudsbild, eller om vi har avbilder eller uppfattningar eller guldkalvar som kanske är felaktiga i våra liv. Men jag tror det som att du och jag liksom skulle liksom kunna behöva liksom att inom vissa områden rannsaka oss själva. Och kanske ibland också göra oss av med vissa uppfattningar som kanske har blivit förvrängda. Eller förvrängda kanske är också ett... Det behöver inte vara heller, utan kanske mer otillräckliga. Alltså att Gud är som förstår som att Gud är mer än det där vi skissar upp och skapar i den här boxen. Även om Gud, ja, Gud är kanske sån. Men Gud är så mycket mer. Att vi spränger liksom de där boxarna. Och vi behöver förstå liksom att vår identitet inte ska hänga på en närvaro av en människa, liksom av en Mose. Utan att vår identitet kan få byggas liksom i vår egen relation med Gud. Han som älskar oss, han som förlåter oss. Han som är trofast sina löften. Löftena som vi får stå på. Han som aldrig överger oss. Var befinner du dig på din vandring? Kanske befinner du dig på en sån här ökenperiod. Kanske känner du dig övergiven. Kanske har du som väntat jättelänge på att Gud ska visa sig, eller att Moses ska komma ner från det här berget. Tålamodet kanske har börjat tryta. Rädsla kanske har börjat smyga sig på. I detta så får vi be Gud om hjälp. Vi får hitta stöd och tröst hos varandra också. Och att hjälpas åt, som att inte som falla i den här frestelsen att skapa någon guldkalv utan att istället hålla fast vid som Guds löften om att han är trofast och aldrig överger oss. För Gud, han som ledde sitt folk, han som räddade sitt folk ut ur Egypten, försåg dem med mat och med vatten, och som visade sig genom under och tecken, och som senare också ledde sitt folk ända in i löfteslandet. Han vill göra det så också med oss. Vi ber tillsammans. Ja, Gud, vi tackar dig för att du är den du är. Tack för att du är så mycket större än vad vi någonsin kan tänka. Gud, jag ber att vi inte skulle i oss själva begränsa dig, Gud, och förminska dig, utan att vi som skulle få låta dig få vara Gud, även om vi inte alltid helt och hållet förstår allting. Men Gud, vi litar på dina löften, vi litar på ditt ord, vi litar på att du är en god Gud, en Gud som vill oss väl och som älskar oss. Tack för att du är en Gud som inte vill döma, utan att du vill rädda oss. Och vi tackar dig, Jesus, för att du kom som vår överste präst och försonade oss med Gud. Gud, jag ber för allt sånt som finns i våra liv som på olika sätt kanske gör dig som mindre än vad du är. Gud, jag ber dig som att du skulle ta bort sådana uppfattningar, och att vi skulle som förstå som att du är mycket större, att du vill mycket mer. Tack Gud för att det är dig som vi får följa. Att det är du som förser oss, att det är du som ger oss det vi behöver. Och Gud, jag ber om perioder av när vi befinner oss i ökenperioder, att vi då också ska få vara ett folk som och en gemenskap som hjälper varandra och som fortsätter att hålla fast vid blicken, fast vid dig. Hjälp oss som att inte missa dig och att alla sådana här saker som kan komma in och störa och förvränga. Gud, låt oss få se dig så som du är. Tack för att du alltid är med oss och för att du älskar oss. Amen.